Vi lyssnar till dagens heliga evangelium enligt den tredje årgången på tisdagen för stilla veckan från Matteus evangeliets 26 kapitel vers 57 till 27 kapitlet vers 10. Den här texten är mycket lång, så ni får gärna sitta. De som hade gripit Jesus förde honom till överste prästen Kaifas, där de skriftlärda och de äldste hade samlats. Petrus följde Jesus på avstånd fram till överste prästens gård. Där gick han in och satte sig bland rättstjänarna för att se hur det skulle sluta. Överste prästerna och hela stora rådet försökte få fram ett falskt vittnesbörd mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men de fann inget, trots att många falska vittnen trädde fram. Till sist kom det fram två män som sa: "Han har sagt, jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen på 3 dagar. Då reste sig överste prästen och frågade honom: "Svarar du inte på vad de vittnar mot dig?" Men Jesus var tyst. Då sa det överste prästen till honom: "Jag besvär dig vid den levande guden. Säg oss om du är Messias, Guds son." Jesus sa till honom: "Du själv har sagt det. Men jag säger er, härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln." Då rev överste prästen sönder sina kläder och sa: "Han har hedat, behöver vi några fler vittnen? Nu har ni hört hedelsen. Vad anser ni?" De svarade: "Han förtjänar döden." Och de spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra slog honom i ansiktet och sa: "Profetera för oss, Messias, vem var det som slog dig?" Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sa: "Du var också med Jesus från Galileen." Men han nekade inför alla och sa: "Jag vet inte vad du pratar om." Han gick ut i porten, och en annan tjänsteflicka såg honom och sa till dem som var där: "Han där var med Jesus från Nazaret." Han nekade igen och svor på det: "Jag känner inte den mannen." Strax därefter kom det som stod där fram till Petrus och sa: "Visste du också en av dem? Din dialekt avslöjar dig." Då började han förbanna och svära: "Jag känner inte den mannen." Och strax gol tuppen. Då kom Petrus ihåg det ord som Jesus hade sagt: "Innan tuppen gal ska du förneka mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert. Tidigt på morgonen tog alla överste prästerna och folkets äldste sitt beslut att de skulle döda Jesus. De band honom, förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus, ståthållaren. Men när Judas, som hade förrått honom, såg att Jesus var dömd, ångrade han sig och lämnade tillbaka de 30 silvermynten till överste prästerna och de äldste och sa: "Jag har syndat och förrått oskyldigt blod." De svarade: "Vad rör det oss? Det får du ta ansvar för." Då kastade han in silvermynten i templet och gav sig av. Sen gick han bort och hängde sig. Överste prästerna tog mynten och sa: "Det är inte tillåtet att lägga det med offerkistan, eftersom det är blodspengar." De tog ett beslut att för pengarna köpa krukmakaråkern till begravningsplats för främlingar. Därför kallas den åkern än idag för blodsåkern. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: "Och jag tog de 30 silvermynten, det pris som Israels barn hade satt på honom som hade värderats, och jag gav dem som betalning för krukmakaråkern, så som Herren hade befallt mig." Så lyder det heliga evangeliet. Gud, tack för ditt heliga ord. Låt oss be. Nu råder mörkrets makt, frestelsens här, hjärtat i ångest brakt. Jesus, bliv när. Bed att min tro ej släcks, bed att mitt högmod stäcks, bed att min kärlek väx, bed för mig, Krist. Amen. I Jesaja 53 läser vi vers 7. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klippade, så öppnade han inte sin mun. Överste prästerna och de skriftlärda, de kunde sin Jesaja. De kände mycket väl till orden som jag just läste. Troligen var Herodes, han som tog emot Jesus sen för att förhoppningsvis få se något tecken av honom, Herodes Antipas. Han kände också skrifterna. Men de insåg inte att det var honom som de nu hånade och föraktade som Jesaja hade skrivit om. Guds lam som var tyst inför dem som klipper det. De visste inte heller att de var med om att förverkliga Guds plan på ett helt annat sätt än de själva tänkte. De trodde de skulle lösa folkets problem genom att utlämna Jesus, döda honom. Överste prästen Kaifas menade att Jesus var ett hot som kunde leda till att romarna slog till. Därför måste denna man dö för folket så att folket skulle räddas. Det var särskilt efter att Jesus hade uppväckt Lazarus som de blev rädda. Det värsta som kunde hända var att det blev en stor folkrörelse. När Jesus gjorde sånt som väckte stor uppmärksamhet och också ledde till att folk i stora skaror började följa efter honom, då sa de, enligt en vers i palmsöndagens text från Johannes 11, låter vi honom hålla på så här kommer alla att tro på honom. Och sen kommer romarna och tar ifrån oss både templet och folket. Judarnas ledare fruktade för romarna. De borde istället ha fruktat Gud. De hade fått lära genom folkets långa historia hur Gud ledde alla människors, alla folks öden. Och hur han också kunde ta kungarna i sin tjänst. Om de verkligen hade fruktat Gud, hade de tagit reda på om Jesus var den Messias som han sade att han var, som skulle komma och som alla judar väntar på. Det fanns inget tvivel om man bara ville se det. Jesus visade på de gärningar som han gjorde när Johannes döparen sände sina lärjungar till honom. Men de ville inte. De tänkte mera på sin egen ställning, på sin makt. Och Gud hade också sin plan med dem. Hur onda och fientliga de än var, hade han full kontroll över dem. Överste prästen var den som representerade folket inför Gud genom att årligen bära fram ett blodsoffer i det allra heligaste. Innanför förhänget, först med offer för sig själv och sen med offer för folket. Han skulle stänka blodet på nådastolen där lagens tavlor förvarades. Det var blod av tjurar och bockar. Han var folkets ställföreträdare. Nu, också den här gången, utsåg han offret som en gång för alla skulle utgjuta sitt blod för att betala det oändliga priset som krävdes för att världens syndas skuld skulle försonas. Inte bara för folket, utan också för att samla och förena Guds förskingrade barn, läser vi i palmsöndagens evangelietext. Överste prästerna och de skriftlärda var Guds redskap för att hans plan skulle fullbordas. Precis på samma sätt hade Gud förverkligat sin straffdom över det ohörsamma folket genom fiendekungarna i Assyrien, Babylonien. Och redan i Egypten förverkligade han sin plan med Israels folk genom farao, som var stursk och inte ville släppa folket, men som ändå fick ge upp. Då Jesus stod tyst inför sina åklagare och bödlar, var det ett tecken. Antingen förstod de inte tecknet, eller så blev de uppretade just genom att de förstod det. De hörde av Jesu mun att han var människosonen. När han nämnde de orden att människosonen ska sitta på maktens högra sida, eller Guds den allsmäktiges högra sida, då stod det helt klart för dem att han påstod sig vara den som Daniel profeterade om, och honom som alla fromma judar väntade på. Så här skrev Daniel, Daniel 7 kapitel. I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar. Han närmade sig den gamle och fördes fram inför honom. Åt honom gavs makt och ära och rike, och alla folk och stammar och språk ska tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde, som inte ska ta slut, och hans rike ska inte förstöras. Eftersom judarna inte ville tro att han talade sanning, var det här för dem en hädelse av högsta graden. Den som hädar och gör anspråk på att vara Guds son, eller Gud själv, förtjänade dödsstraff. På frågan om Jesus är Guds son svarade Jesus på ett sätt som inte kunde misstolkas. Enligt Lukas berättelse använde han om sig det heliga Guds namnet, jag är. Reaktionen var, behöver vi något mera vittnesmål? Ni har själva hört hädelsen. Nu hade judarna ändå ett problem. De hade inte rätt att döma någon till döden. De hade en stor respekt för romarna, som hade bestämt att judarna inte fick utdöma någon dödsdom. Det här var för att romarna skulle behålla makten över folket. Då fanns det bara ett sätt. De måste få den romerska ståthållaren, landshövdingen Pontius Pilatus, att förkunna dödsdomen. De måste gå till Pilatus. Det var också Guds redskap för att förverkliga sitt frälsningsrådslut. Och för det kommer vi ihåg Pontius Pilatus varje gång vi läser den apostoliska trosbekännelsen. Han är med i Guds plan. Vår text berättar också om två andra händelser. De berättar om lärjungar som sviker. Den ene lärjungen var Judas Iskariot. Han förrådde Jesus. Han tog med sig tempelvakten till den mörka trädgården där han visste att Jesus fanns. Men också han ångrade sig, som också Petrus gjorde sen, den andra vi ska tala om. Den ången slutade på ett fruktansvärt sätt. Han tog sitt liv. Han kom inte tillbaka till Jesus. Jesus var den enda som skulle ha kunnat upprätta honom. Att rädda honom från hans svåra ångest för vad han hade gjort. Och han fick ingen hjälp i sin syndanöda av de falska prästerna, folkets onda ledare. De hade fått sitt och de brydde sig inte längre om en stackars människosjäl i nöd. Vad har vi att göra med det? Hans tragedi var att han inte kom tillbaka till Jesus. Men den andra lärjungen, Petrus, han förnekar Jesus inför enkla tjänsteflickor. Han hade ju stolt förklarat att han aldrig skulle överge Jesus, om än alla andra går bort, sviker. Jag ska inte svika. Och Jesus förkunnar för honom att han kommer att förneka honom 3 gånger. Nu fick han bittert ångra sitt svek och sin feghet. Det måste ha varit fruktansvärt att uppleva hur hans mästare som han hade förnekat blev korsfäst och dödad. Men han fick förlåtelse och blev upprättad. Jesus hade sagt när han i förväg berättade om att Petrus ska förneka honom: jag har bett för dig att din tro inte ska ta slut. Och när du har omvänt dig, så styrk dina bröder. Då Petrus hade förnekat Jesus tredje gången och tuppen gol, så vände sig Jesus och såg på Petrus. Den här blicken måste Petrus ha bevarat i sitt minne under alla de svåra timmarna när han följde Jesus till korset, och under den svåra sabbatsdagen efteråt, förrän han fick möta Jesus. Först för att höra budet att han hade uppstått. Kanske kom han ihåg vad Jesus hade sagt när han mötte Jesu blick. Då Jesus hade uppstått sände han ett särskilt bud till Petrus, och han stämde träff med honom vid Genesarets sjö, där han tre gånger upprättade honom igen. Det är en stor nåd att vi har berättelsen om Petrus. Du och jag får också komma tillbaka till Jesus när vi har fegat ur. Det har vi gjort, var och en. Idag får jag säga till dig som sörjer som Petrus: du har en frälsare som inte drog sig ur sitt uppdrag. Han bestod provet, hans tålamod räckte in till döden. Till honom får du återvända. Och hans tålamod och lydnad blir din utan all din förtjänst. Hans helighet och alla förtjänster får du, samtidigt som han tog på sig dina synder och all din skuld. Det är därför jag får säga till dig idag: du får förlåtelse för dina felsteg, för din feghet, för din förnekelse. Du har förlåtelse för alla dina synder. Den bar Jesus i ditt ställe på korset. Den börda du har burit, min syndabörda är. Den körd som du har skurit, jag sådde, Herre, kör. När skuldens tyngd mig böjer, hos dig jag söker råd. Mitt rop till dig jag höjer, se ner till mig i nåd. Och när Jesus sänt oss sin förlåtande blick och gett oss förlåtelsens ord, får vi säga: dig tackar allt mitt hjärta, min Herre Jesus god, för all din djupa smärta och allt ditt tålamod. Du vän för evigt trogen, dig vill jag mig förtro. När jag till körde mogen, mig bärja till din ro. Amen.